Hej, jag heter William. Välkommen till 903-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Georg Simmel's The Philosophy of Money, först utgiven år 1900, är ett klassiskt verk i sociologi och filosofi. Boken handlar inte främst om prisbildning, banker eller ekonomisk politik. Istället undersöker Simmel vad pengar gör med sättet människor värderar saker, organiserar sina relationer och upplever frihet i det moderna samhället. Han behandlar pengar som en social form, ett gemensamt mått som gör mycket olika ting jämförbara och utbytbara. Därmed blir pengar också en nyckel till att förstå storstadsliv, arbetsdelning, konsumtion, opersonlighet och individualitet. Simmel skriver i en tid då industrialisering och urbanisering förändrar Europa snabbt, men frågorna känns igen i dagens Sverige. Där betalningar ofta är digitala och ekonomiska mått påverkar både välfärdsdebatt och vardagsval. Boken är krävande och resonerande snarare än en enkel introduktion till ekonomi. Syftet är att visa hur ett till synes praktiskt redskap kan forma kulturens djupaste mönster, från personliga ambitioner till samhällets syn på värde. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, pengar gör olikartade värden jämförbara. Simmels grundidé är att pengar fungerar som ett allmänt förmedlande medel. Ett bröd, en konsertbiljett, en timmes arbete och en bostad är kvalitativt olika saker. När de får priser kan de ändå ställas mot varandra i samma beräkning. Det förenklar utbyte eftersom människor inte längre behöver hitta någon som både vill ha det de erbjuder och äger exakt det de efterfrågar. Men förenklingen har en kulturell kostnad. Pengar översätter skillnader i kvalitet till skillnader i mängd. Det blir möjligt att fråga vad något kostar, men svårare att fånga vad det betyder för en viss person eller gemenskap. Simmel menar inte att pengar utplånar alla kvalitativa värden. Kärlek, konst, heder och personlig integritet kan inte utan vidare reduceras till pris. Hans poäng är snarare att en penningekonomi skapar ett starkt tryck att uttrycka värde i kvantitativa termer. Detta hjälper att förklara varför modern ekonomi kan vara både effektiv och otillräcklig som språk för mänskliga erfarenheter. I en svensk vardag där lön, bostadspris och konsumtionsutrymme ofta blir tydliga jämförelsepunkter visar Simmels analys varför siffror kan underlätta beslut utan att ensamma avgöra vad som är viktigt. För det andra, värde uppstår genom begär, avstånd och ansträngning. Simmel skiljer mellan det som bara finns och det som upplevs som värdefullt. Ett föremål får inte värde enbart genom sina materiella egenskaper. Värde uppstår i relationen mellan människan och föremålet, särskilt när det finns ett avstånd som måste övervinnas. Det som är helt omedelbart tillgängligt väcker ofta mindre strävan, medan det uppnåeliga inte kan bli ett praktiskt mål. Värde uppstår i ett mellanläge, där begäret riktas mot något som kräver väntan, arbete, uppoffring eller byte. Denna tanke gör Simmels analys bredare än en teori om marknadspriser. Priset kan uttrycka hur utbytet organiseras, men det skapar inte ensamt den mänskliga erfarenheten av värde. Samtidigt visar han varför ekonomiska värden ofta kopplas till knapphet och kostnad. När människor måste avstå från något för att nå ett mål, blir målet tydligare avgränsat och jämförbart. Resonemanget ger ett användbart perspektiv på konsumtion. En vara kan vara dyr utan att vara personligt betydelsefull, och något utan högt marknadspris kan ha stort värde i ett liv. Simmel hjälper läsaren att se att pengar registrerar vissa relationer av begär och uppoffring, men aldrig hela innehållet i mänsklig värdering. För det tredje, friheten i penningekonomin har en motsatt sida. En av bokens viktigaste spänningar gäller frihet. Pengar kan frigöra individen från direkta beroenden. Den som får betalning i pengar kan själv välja mellan många varor, tjänster och livsvägar istället för att vara bunden till en specifik arbetsgivare, jordägare eller familjerelation. I historiska samhällen med personliga lojalitetsband kunde försörjning vara kopplad till lydnad och status. Penningutbytet ersätter ofta sådana band med mer opersonliga avtal. Det kan skapa större rörelsefrihet och ge människor möjlighet att forma en egen livsstil. Men friheten är inte obegränsad. Den som saknar pengar har begränsad tillgång till de möjligheter som penningen representerar. Dessutom bindes individen till omfattande nätverk av marknader, arbeten och priser som ingen enskild person kontrollerar. Simmel visar alltså att självständighet och beroende kan växa samtidigt. Man kan vara mindre beroende av en viss människa, men mer beroende av ett abstrakt ekonomiskt system. Denna dubbelhet är viktig i diskussioner om gigarbete, skuldsättning och digital handel. Bekväma betalningsformer och breda valmöjligheter betyder inte automatiskt ökad kontroll över livet. Simmels begrepp gör det möjligt att fråga vilken sorts frihet som faktiskt erbjuds och vilka nya beroenden som följer med den. För det fjärde, storstadens reserv och den blasé hållningen, Simmel kopplar penningekonomin till en särskild modern livsform, tydligast i storstaden. I en miljö med många möten, varor, krav och intryck behöver människor skydda sin uppmärksamhet. De blir mer beräknande, punktliga och sakligt orienterade. Pengar passar denna SIFS-form eftersom de erbjuder ett neutralt och exakt sätt att samordna relationer mellan främlingar. Man behöver inte känna den andra personligen för att köpa, sälja eller anlita en tjänst. Samtidigt kan det opersonliga utbytet bidra till det Simmel beskriver som en blasé-hållning, en avtrubbning inför ständigt nya skillnader och stimuli. När mycket kan köpas och jämföras riskerar varje enskilt erbjudande att framstå som utbytbart. Detta är inte bara ett moraliskt fel hos individen utan en anpassning till ett överflöd av intryck och möjligheter. Perspektivet går att känna igen i storstadsliv även i nordiska sammanhang med snabba digitala samflöden, annonser och ständiga val. Simmel hävdar inte att urbanitet bara fördärvar människan. Storstadens anonymitet kan också skydda olikhet och ge utrymme för individualitet. Men boken betonar kostnaden när intellektuell kontroll och ekonomisk kalkyl tränger undan närhet, tålamod och levande kvalitativa omdömen. Slutligen, när medlet riskerar att bli livets yttersta mål, pengar är i grunden ett medel, de är värdefulla eftersom de kan bytas mot andra saker. Simmel analyserar ändå hur de kan få en psykologisk och kulturell ställning som om de vore ett mål i sig. Eftersom pengar kan omvandlas till så många olika möjligheter representerar de en öppen potential. De saknar ett naturligt mättnadsläge på samma sätt som en konkret nyttighet kan ha. Man kan bli mätt av mat eller få nog av en viss ägodel, men möjligheten att ha mer pengar kan fortsätta att locka. Därmed uppstår risken att samlandet skiljs från tydliga ändamål. Människan jagar då inte längre ett bestämt livsinnehåll, utan den abstrakta förmågan att kunna välja senare. Simmel kopplar detta till en bredare konflikt i modern kultur. Samhället producerar fler objekt, kunskaper och tekniker än individen kan tillägna sig som personlig mening. Han beskriver en växande klyfta mellan objektiv kultur, det som finns tillgängligt i världen, och subjektiv kultur, individens förmåga att göra det till sitt. Detta är en skarpsinnig invändning mot att bedöma utveckling enbart genom materiell tillväxt. Boken uppmanar inte till att förkasta pengar, utan till att granska när ett användbart redskap börjar styra de mål det skulle tjäna. Sammanfattningsvis, The Philosophy of Money passar bäst för läsare som vill förstå ekonomi som en del av kultur och socialt liv snarare än som ett avskilt tekniskt system. Studenter inom sociologi, filosofi, idéhistoria och kulturvetenskap har särskild nytta av den, men också läsare som funderar över konsumtion och arbete. Urbanisering och digitala betalningar. Boken kräver tålamod. Simmel bygger sina argument stegvis och återkommer ofta till samma problem från nya vinklar. Belöningen är ett rikt språk för frågor som annars lätt blir förenklade, exempelvis om pengar skapar frihet eller beroende och om pris kan säga något om verkligt värde. Praktiskt kan läsningen göra det lättare att skilja mellan ekonomisk mätbarhet och personliga eller sociala värden. Intellektuellt visar den hur vardagliga former som betalning och utbyte påverkar självbild, relationer och institutioner. Till skillnad från många böcker om pengar ger Simmel varken investeringsråd eller en historik över valutor. Han undersöker istället pengarnas form och följder för medvetandet. Jämfört med renodlad ekonomisk teori är perspektivet därför mindre inriktat på effektivitet och mer på vilka mänskliga erfarenheter som möjliggörs eller försvagas. Just denna kombination av filosofisk analys och sociologisk iakttagelse gör verket särpräglat. Det hjälper läsaren att se den moderna penningekonomin som en källa till både handlingsutrymme och distans, snarare än som något neutralt och självklart. Om du vill stödja Georg Simmel, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!